Hej och välkomna till Tyresö Närradio. Jag heter Karin von Walden och jobbar som programmakare här på Tyresö Närradio. Och idag har jag bjudit hit Eva Kardell som är ordförande för SPF. Välkommen Eva.
Tack så mycket.
Kul att det här blev av. Vi har försökt att få till en träff men du är upptagen och jag har varit upptagen.
Ja, vi är upptagna personer helt enkelt.
Ja. Jo, jag bjöd in dig här för jag tänkte att vi kunde göra en liten programserie om hur det är att vara med i en pensionärsförening och vad ni jobbar med och vem du är, hur planerna ser ut framöver. Så jag tänkte vi kunde göra flera program än ett, kanske fem program. Ja, vi får se vart vi landar helt enkelt. Men idag tänkte jag att vi kunde börja med att prata om vem du är, Eva Kardell, och vad du jobbar med som ordförande. Vad det innebär att vara ordförande i föreningen.
Det blir bra, tror jag.
Ja, så du kan bara berätta för lyssnarna först vem du är och lite vad du har för bakgrund. Och så.
Jag heter ju som sagt Eva Kardell. Jag bor i Trollbäcken sedan drygt 20 år tillbaka. Och blev faktiskt värvad som ordförande till SPF innan jag hade slutat att jobba. Det var lite spännande faktiskt och det beror väl kanske lite på min bakgrund. Jag har ju under mina sista 20 arbetsår har jag varit förvaltningschef i Haninge kommun för äldreförvaltningen där. Och drivit den verksamheten. Och vi, om jag nu får klappa mig lite själv för bröstet och mina medarbetare, så var vi faktiskt rätt framgångsrika. Och drev en bra äldreomsorg i Haninge. Och jag har ju i princip kan man säga ägnat hela mitt liv åt att jobba med äldrefrågorna. Jag har jobbat med även funktionshindersidan. Och jag har jobbat lite som kommundirektör och som stadsdelsdirektör i Stockholms stad en period. Men det var ingenting som intresserade mig faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Utan det är äldrefrågorna som jag är dedikerad till och har varit det hela tiden. Jag brinner för ämnet och tycker att det är viktigt hur vi sköter. Alltså på något sätt är det ett samhälles etik att se till att man liksom inte sköter, för vi sköter oss själva. Men att man ändå man bedriver en bra äldreomsorg för de som behöver det. Man har möjligheter att bo bra, att kunna klara sig själv, att ta del av samhällslivet och så vidare. Även när man blir gammal och har vissa kanske funktionsnedsättningar och så. För mig är det en otroligt viktig fråga. Det speglar på något sätt samhällets karaktär, tycker jag.
Ja, jag håller med dig. Vad var din vision då? När du säger att ni gjorde en bra äldreomsorg, vad var det liksom som du minns som var bra?
Vi var bra på att veta varför vi var där. Alltså meningen med föreningen kan man faktiskt säga. Att alla förstod att vi är här av ett enda skäl. Och det är att se till att de äldre i Haninge har det bra i den mån att vi är med och påverkar den. Min största vision var nog att jobba mycket med förebyggande verksamhet. Vi byggde ju faktiskt upp 9 träffpunkter i Haninge under en ganska kort tid. Och jag vet att den första träffpunkten som vi startade, då frågade mina kollegor om jag var lite bakåtsträvare. För det var på 70-talet tyckte de som man jobbade med träffpunkter och så. Men sen har ju det faktiskt blivit ett begrepp. Och jag vill inte säga att det är jag som har statuerat det. Men för mig var det
ändå. Du får säga det. Vi säger det här.
Okej. Vi kan väl låtsas
ja, vi låtsas det.
Ja, precis. Ja. Men vi har ju ändå varit en av dem som har varit föregångare i att bygga upp det här med träffpunkter. Jag åkte ju runt på träffpunkterna. Inte jätteofta kan jag inte säga. Det ska jag inte säga. Men jag var ändå runt på träffpunkterna och träffade folk. Och en av de saker som har fäst sig i mitt minne är ju en nybliven änka som ute på Dalarö. Som sa till mig så här att Eva, om inte den här träffpunkten, nu börjar jag nästan gråta. Ja, om inte den här träffpunkten hade funnits, då hade inte jag överlevt den här perioden. För den har betytt så oerhört mycket för mig. Att här har jag kamrater, här har jag gemenskap, här kan jag komma och fika och få prata av mig. Och folk förstår vilken situation jag befinner mig i. För att det är många som ändå har gått igenom samma sak som jag har gått igenom. Och det tycker jag det är bland det finaste betyg man kan få. För att det är rätt saker man gör. Så det var viktigt. Så vi hade faktiskt en hel avdelning som hette förebyggande avdelningen. Som jobbade bara med uppsökande verksamhet, träffpunkterna och dagverksamheter gick också i den avdelningen.
Det låter ju också som ett koncept som sträcker sig väldigt långt in i framtiden. För jag tänker de som blir äldre bakåt, de kanske har helt andra krav än de som är 90 år idag.
Mm.
Att man kanske söker sig till såna här träffpunkter
på
ett annat sätt. Att man vill göra saker utanför hemmet.
Precis. Mm. Och sen tror jag också att man måste ta med flera delar i det här tänket när det gäller förebyggande verksamhet. Därför att vi vet ju att på personalsidan, och det tjatas ju om det hela tiden, men det är ju sant att vi kommer inte ha personal. Det kommer inte att finnas fysiska personer helt enkelt i framtiden. Som räcker till. Det kommer naturligtvis att finnas personal. Men det kommer att bli ont om personal. Och då tänker jag så här att träffpunkter kan vara en pusselbit i det här.
Mm.
Därför att om man bygger ut då, har man ont om personal så kan man ju bygga ut de här träffpunkterna. Och till exempel servera lunch. Man kan kanske komma dit och få sin tvätt tvättad.
Mm.
Man kan kanske komma dit och lägga sin nota och få handlat. Och man kan göra hemtjänsten betydligt rationellare. Idag är hemtjänsten faktiskt ganska orationell får man ju ändå säga. Mm. Det är ju svårt att göra på annat sätt för att man går ju hem till var och en. Men det blir ju väldigt mycket spilltid och man ska gå hem till var och en och man går emellan och så vidare. Och då kan man hitta olika sätt att rationalisera det här utan att egentligen tumma på kvaliteten. Kanske till och med höja kvaliteten. Så tycker jag att det är viktigt att försöka tänka i de termerna och bygga in det här tänket så att det blir mer vedertaget inför framtiden.
Halleluja. Det låter toppen.
Låter som en predikan.
Nej, jättefint. Alltså en fin predikan. För jag tänker också att då kan man, du säger om det inte finns personal, så kan man också engagera yngre äldre som är pigga. Som också kan jobba på träffpunkten och hjälpa. Det blir som någon slags gemenskap i att man hjälper varandra.
Absolut.
Man kanske inte behöver ha anställd personal bara, utan man kan även ha frivilliga äldre som hjälper till.
Absolut. Och det tror jag också är ett framgångskoncept inför framtiden. Mm. Dels att vi faktiskt blir mycket piggare hela tiden vi äldre.
Precis.
Även om vi kanske har några dåliga år. Men de bra åren förlängs ju ändå. Vi vet ju att det är fler bra år och vi lever längre. Kommer vi snart att brytas kanske den trenden. Men fortfarande är det ju så att medellivslängden ökar. Och många utav oss vill ju göra ett meningsfullt. Det är inte meningsfullt att bara ha kanske ledigt hela tiden om man är något sånär hygglig vigör så att säga. Jag tror att de flesta ändå vill fylla sin tillvaro med någon sorts av meningsfull sysselsättning.
Absolut, 100%. Mm. Och ju yngre ner i åldern man kommer desto mer är ju den här viljan till att göra och hjälpa till och ha någonstans att gå och allt det här. Det är ju jätteviktigt för alla oavsett ålder faktiskt.
Precis, och sen tror jag också att det är alldeles för lite vill jag påstå. Här spelar ålderismen in. Men att man måste ju också ta vara på arbetskraft. Det är ju rätt många som ändå har rätt så dåliga pensioner.
Mm.
Och många av dem kanske vill också fortsätta arbeta. Och då måste man ju skapa bra strukturer för att de ska kunna. Mm. Kanske välja att jobba 2 dagar i veckan. Och så. Jag var senast igår hos en distriktssköterska på Trollbäckens vårdcentral. Som först valde att gå i pension lite tidigare för hon ville ta hand om sitt barnbarn.
Mm.
Men sen har hon valt att gå tillbaka och jobba ett visst antal dagar i veckan. Och för henne har det varit alltså perfekt. Hittills är det ju så att vi har skapat de strukturerna för personal som det saknas otroligt mycket av. Därför att där har vi varit tvungna att skapa de strukturerna. Mm. Men jag tror att man måste göra det över hela linjen för att ta tillvara också på äldre personers erfarenheter och kunskaper. Det är precis som att om man inte är superdigital, då kan man ingenting här i världen. Och det är ju faktiskt inte riktigt sant.
Nej, verkligen inte.
Lite andra saker man behöver kunna också. Och då kan man till exempel skapa mentorsverksamhet. Det är vi ju jättedålig på att skapa. Inom, låt oss säga, socialsekreterarskråt. Där skulle man ju behöva ha jättemycket av mentorsverksamhet och så vidare. Så att det finns otroligt mycket att göra. Men där är det här ålderstänkandet är det som stoppar oss. För vi är ju väldigt åldersfixerade fortfarande i det här landet. Även om det är på väg att ändra sig lite.
Ja, vad roligt att du lade till det, för det är ju, man hoppas ju att det kan ändra sig lite.
Men det tror jag.
Ja, vi hoppas på det.
Mm.
Du går igång på det här och du brinner för äldrefrågor, hör jag, och känns som att du har väldigt mycket kunskap och erfarenhet. Är det det du kan omvandla nu när du är ordförande i en pensionärsförening? Får du utrymme?
Ja, det tycker jag nog.
Finns det plats?
Finns det plats för
Nej, det känns som att du är så stor och att du... Positivt menar jag, att du har så mycket erfarenhet. Du är en kreativ kraft.
Mm. Jag tycker nog att jag har både fått och tagit mig det utrymmet. Mm. Därför att de frågor som kanske ibland halkar efter i våra seniorföreningar, det är ju just de äldre politiska frågorna. De är inte alltid så jättesexiga, om man får uttrycka sig så. Och därför så blir de lite hängande på svaj. Många som går med i en pensionärsförening, det är ju inte det första kanske man tänker på, utan man tänker på att man ska träffa, och det här är ju jätteviktigt, så jag graderar inte det ena eller det andra. Men då tänker man mer att man ska träffa människor, man ska göra aktiviteter och det man tycker är roligt och så. Och det ska man absolut ha tillfälle att få göra. Men det finns ju en annan del i pensionärsföreningarnas arbete, och det är ju det äldrepolitiska påverkansarbetet som är otroligt viktigt. Och någonstans är ju det här påverkansarbetet, det är ju det som egentligen är grunden också i nästa steg för att vi faktiskt ska få till exempel föreningsbidrag för de roliga aktiviteter över. För gjorde vi inte det äldrepolitiska påverkansarbetet, då skulle man inte ta lika mycket hänsyn till oss. För så fungerar det ju lite grann.
Då skulle ni försvinna i mängden bara.
Ja. Mm. Därför är det jätteviktigt.
Hur ser det här politiska arbetet ut? Du är involverad i det då?
Ja,
det blir man automatiskt när man är ordförande, eller?
Nej.
Det är någonting som du ser
själv.
Behovet av.
Ja, för mig var det så självklart. För det jag tycker är roligast. I distriktsstyrelsen, och där är jag med då dels i äldrepolitiska gruppen. Vi jobbar ju som sagt var med äldrepolitiska frågor, det säger sig självt. Och sen sitter jag med i utbildningsgruppen där vi utbildar kassörer, nya ordföranden, sådana saker gör vi. Så att det är ett jätteroligt och spännande arbete. Och sen är jag ju med då i kommunala pensionärsrådet här i Tyresö, vilket med tiden... Kanske inte precis i början. Då var inte kommunala pensionärsrådet så väl fungerande. Och det beror absolut inte på mig, utan det beror framförallt på den ordförande man har idag. Så har det arbetet utvecklat sig fantastiskt bra. Så att vi känner att vi är med, vi får vara med och påverka. Man tar ofta hänsyn till de synpunkter vi har. Om de inte alldeles galna förstås. Och det kan de ju vara ibland såklart. Mm. Vi känner oss väl underrättade om det som händer i kommunen. Och det känns faktiskt riktigt bra att sitta med i kommunala pensionärsrådet, måste jag säga.
Vad roligt. Vilka är det mer som är med där då? Är det andra föreningar?
Ja, vi är ju två idag. Det är PRO1. Tidigare var finska föreningen, men den finns ju inte längre. Vi är 6 personer från varje förening. Den sitter då... Kommunstyrelsens ordförande Rita Mattsson, hon är ordförande. Och det är inte så vanligt. Det är ju ett sätt för Tyresö, tycker jag, att markera att kommunala pensionärsrådet är ett viktigt organ. Mm. Och så sitter alltid förvaltningschefen med. Och sen så tar man ju till sig både tjänstemän och politiker lite beroende på vilka frågor som behandlas i kommunala pensionärsrådet då.
Spännande.
Ja, det är spännande faktiskt. Mm. Det är både roligt.
För det är ju verkligen en kanal in och kunna påverka den lokala politiken.
Absolut. Det är roligt. Och de frågorna, som sagt var, de ligger ju överst på min agenda. Min egen personliga agenda, så att säga.
Hur du planerar ditt liv liksom.
Ja, precis. Men det jag också skulle kunna säga om, det är rätt intressant med tanke på att jag ändå har jobbat med äldre frågor i princip i hela mitt liv. Jag kan säga direkt efter studenten, då fick jag ett jobb i Åby kommun. Då hade precis den nya socialtjänstlagen som kom då på 80-talet, det är ju inte den som gäller idag, och nu kommer ju ytterligare en ny socialtjänstlag, hade precis kommit. Och då stod det att kommunen skulle ha uppsökande verksamhet, och då ringde socialchefen till mig. Och så frågade han, för jag hade sökt ett annat jobb, eller rättare sagt hade sökt ett lärlingsjobb eller hur man ska säga. Och så frågade han om jag tyckte om gamla människor. och då svarade jag odelat ja på det.
Ja.
Och så frågade han om jag hade lust att ta hand om kommunens uppsökande verksamhet.
Oj.
Och med det uppdraget i bakfickan så fick jag en otrolig praktikperiod på 2,5 år i Åby kommun, där jag i princip nästan hade alla befattningar man kunde ha utom socialchef.
Ja,
på kort varsel. Det var helt fantastiskt. Så jag fick jättebra praktikpoäng när jag sökte in till Socialhögskolan.
Och då var du 19 eller?
Ja, 19. Ja.
Vilken bra skola.
Ja, det får man lov att säga. Ja. Jag har nog aldrig lärt mig så mycket på så kort tid som jag gjorde där i den kommunen. Jag var hemsamarit, jag var hemvårdarinna, jag var socialsekreterare. Mm. Och sen var jag chef. När det hade gått 1,5 år fick jag vara chef för alla hemsamarit. Så det var helt barnvårdare var jag också.
Okay.
Så det var verkligen lärorikt. Det är fantastiskt vad det kan vara i en liten kommun. Va?
Ja, och det här tillfälligheter att du erbjuds det och så leder det till det. Och det, tänker jag, där föddes väl det fröet till förebyggande verksamhet, tänker jag.
Det gjorde
för
det nog.
Det är lite hand i hand, uppsökande och förebyggande.
Precis, det satt sig nog där i mitt bakhuvud.
Det låter så.
Ja, precis.
Ja. Ja.
Kul. Det var jätteroligt då, det med sig faktiskt. Mm. Sen började jag så småningom, jag gick på socialhögskolan och sen började jag i Stockholms stad då. Jobbade där i 15 år.
Ja, vad spännande. Då sitter du i kommunala pensionärsrådet, distriktsstyrelsen. Mm. Och sen är du på lokal nivå också då, ordförande i lokala Tyresö.
Ja.
Säger ni seniorer?
Ja, det heter ju...
Seniorförening, säger ni så?
Ja, vi i SPF använder gärna ordet seniorer.
Mm.
Och vi heter faktiskt officiellt SPF-seniorerna i Tyresö. Så långt är vårt namn.
Just det. Mm. Jo, för det, om man googlar på er så får man upp det.
Mm. Mm. Precis.
Och hur ser ditt uppdrag ut där då?
Draget ser ut på det sättet att som ordförande så är man ju inte chef.
Vad synd.
Men man är ledare.
Ja.
Och jag vill nog påstå att jag under mitt yrkesliv också har varit mer ledare än chef. Så att för mig var det inte så stor omställning. Men det är ju också... För mig har min vision sett ut så hela tiden, och det har jag hävdat också i distriktsstyrelsen och så, att ska man jobba ideellt och lägga ner, min styrelse lägger ner jättemycket jobb, alltså det är inte så att man går på ett styrelsemöte en gång i månaden, utan alla har ju uppdrag som de arbetar med, och vissa arbetar, ja, jag vet inte hur mycket de jobbar egentligen, men de jobbar väldigt mycket.
Mm.
Och jag har en fantastisk styrelse. En fantastisk styrelse.
Vad härligt. Du ska få berätta om dem.
Ja.
Så du leder den styrelsen?
Jag leder den styrelsen. Och för mig är det oerhört viktigt. Om man ska uppnå kreativitet och tycka om sitt uppdrag, så måste man ett, ha roligt. Det måste vara högt i tak. Och man måste få utlopp för sin egen erfarenhet och sin egen kunnighet. Va? Här sitter ju massor med människor som har långa, långa, långa erfarenheter utav olika saker. Och då kan ju inte jag komma där och peka med hela handen och säga hittan och dittan och ni ska göra si och så. Utan de måste ju själva, och det gör de, va? Ibland blir jag inte tillfrågad ens en gång, så det är jättebra. Toppen. Jag har faktiskt inte så högt kontrollbehov. Det är när jag har ansvaret själv, när jag vet att jag har det yttersta ansvaret och det är kanske det praktiska ansvaret, då har jag ju kontrollbehov.
Mm.
Men annars har jag inget kontrollbehov, och jag behöver inte ha det med den styrelse jag har, utan det flyter på jättebra. Men det är viktigt, tycker jag, att man är noggrann med det, att det kan inte vara något formellt tråkigt jäkla styrelsearbete som där man sitter och liksom bä, 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 bä. Det funkar inte, utan man måste liksom vädja till det som är roligt och uppmuntra det så att alla känner att nej, men det här vill jag. Känna sig engagerad och tycka att det som är viktigt, och det säger ju, det har jag hört av alla styrelseledamöter tror jag, att det som är så viktigt för dem, det är ju när man får den där tillbaka. Åh, vad fint ni har gjort här idag. Och gud vad ni jobbar. Och vad roligt det är. Och vad glad jag är. Mm. Och vi hade ju nu sist en middag för våra 90-åringar.
Hur många 90-åringar har ni?
82.
Oj, vad många. Mm.
Och den som var äldst där, han var 100 fyllda. Han kör bil. Men den dagen ville han inte köra bil, för han ville ta ett glas vin.
Ja,
så att min man var och hämtade honom. Men alltså ett utav dem, det var man kan inte fatta att det var 90-åringar som satt i salen. Det var ungefär, vi bjöd ju in alla 82 då såklart. Mm. Alla som hade fyllt 90 det året, och sen var det ju inget stopp uppåt, men 100 var den äldsta då.
Mm.
Och erbjöd skjuts och så, men det var inte så många som behövde det. Någon svarade mig, nej men jag har min rullator, jag kan gå hur långt som helst. Och så vidare, så att det är liksom, man har ju massa fördomar bara för att man har fyllt 90. Men när man tittar ut i salen, alltså det går inte att förstå att det var ett gäng 90-åringar som satt där. Pigga, på alerten, glada, upp uppåt. Jättemysiga på alla sätt och vis. Ja, mysiga finns ju ingen anledning att tro att de inte ska. Men just det här med att de var så pigga och uppåt på något sätt. Och sen otroligt, vad ska jag säga, ja, tacksamma är väl egentligen rätt ord, fast det låter lite så här bakåtsträvande. Men de var så glada att vi hade arrangerat det här. Så några av dem svarade med att säga, nej men nu vill jag ha tidningen igen. Jag har visserligen fått den, men jag har kommit bort den. Kan du skicka mig en tidning? För nu ska jag börja gå på föreningsträffarna igen och så vidare. En äldre man sa till mig, Eva, nu kan jag gå hem och ha det skönt, för jag har fått träffa folk idag. Alltså jag bara säger det.
Det är underbart.
Det är sån lön för mödan. Och det jag kan säga också, som jag började med, jag tappade tråden tror jag, att jag har alltid jobbat, även som förvaltningschef så jobbade jag väldigt mycket ihop med seniorföreningarna eller pensionärsföreningarna. Trodde att jag insåg vad de gjorde, för att jag har bäddat jättemycket för att de skulle ha höga bidrag och de skulle ha lokaler och allt det här. Och jag har verkligen sett deras arbete. Men jag kan ändå säga att när jag tog steget fullt ut och blev ordförande så hade jag inte riktigt förstått hur mycket pensionärsföreningarna faktiskt betyder. Och hur många det är som ändå hänger upp stora delar av sitt sociala liv och får stimulansen via pensionärsföreningarna. Så att vi gör ju ett otroligt förebyggande arbete. Mm. Och det måste jag nog säga att det tycker inte jag riktigt uppskattas fullt ut. Och då menar jag inte specifikt Tyresö kommun eller någonting sånt, utan jag menar generellt. Det är lite grann den här inställningen att ja, men det är väl kul att ni har något att sysselsätta er med, ni pensionärer, för ni har ju ändå ingenting att göra. Ungefär den inställningen. Och den är, tycker jag, både lite nedsättande och ålderistisk, för att det är faktiskt ett kvalificerat förebyggande arbete som pensionärsföreningarna utför.
Ja, och sen att ni håller ju människors livsenergi. Man håller ju den vid liv. När du säger så här, man ser ut över 90-åringar, de var glad. Då börjar jag se så här livsenergi. Mm. Fortfarande så vill man delta, man vill vara med. Man vill vara i en gemenskap, det här flocken. Och det är ju på en annan dimension än att bara vara kul att ni har något att göra.
Nej, precis. Och det är lite grann den där inställningen att man liksom, ja, man gör det här ideella. Det är mest för att sysselsätta en själv. Och det är det ju också naturligtvis, för jag får ju samtidigt tillbaka. Jag får ju ett förebyggande arbete för mig när jag åtar mig alla de här uppdragen. Jag håller mig ju vid vigör, även om jag just nu inte mår så jättebra. Men det är en helt annan sak. Jag mår ju ändå bra rent psykiskt av allt som jag håller på med. Och känner mig fortfarande att jag kan bidra med någonting i samhället. För det tror jag att vi alla vill. Vi vill bidra med någonting.
Vi vill ju det.
Ja.
Och sen tänker jag du, för dig också, att du ser de här 90-åringarna. Det blir också en inspiration att, åh vad härligt, så där vill jag också må.
Mm.
Och då behöver jag kanske göra det här. Det är viktigt det här att göra saker och bidra, som du säger. Mm. För det skapar någon form av livsglädje.
Absolut. Och energi och vilja att kunna må gott helt enkelt. Det är jätteviktigt. Bara det här att sitta gemensamt och äta. Jätteviktigt. Det är ju också en av de här sakerna som händer ganska tidigt. Om man blir ensam. Man har hemtjänst. Man kanske har matlåda. Man har ingen lust att laga någon mat själv. Man orkar inte. Kan inte ibland och så vidare. Och det blir ju inte att man äter. Jag menar, hur många undernärda äldre har vi inte? De är väldigt många. Och de behöver ju inte vara smala för att vara undernärda.
Och sen kanske den enda kontakten de har det är med det hemtjänstpersonalen som kommer. Men ja, har man inget. Och de har väldigt bråttom kanske. Och
ja, de har lite tid. De har ju inte, egentligen har de ju inte bråttom, för det är inte de själva som har bestämt det. Utan det är ju att de har så lite tid avdelad. Och där har ju exploderat. Jag jobbade ju själv inom hemtjänsten en period när jag kom upp till Stockholm efter jag tagit min socionomexamen. Och jag menar, på den tiden då var det, och det har jag säger inte att det är rätt heller, men det var så att oavsett nästan vilket behov var och en hade, så var det 2 timmar, du går till Emma 2 timmar och du går till Ella 3 timmar, eller 2 timmar var nästan det vanliga. 3 timmar kunde man få ibland. Men där fanns det alltid tid för att sitta och prata. Och så kanske vi inte har råd att ha det idag. Men det som har hänt är ju att det har blivit exceptionellt åt andra hållet. Mm. Och det är inte riktigt bra.
Verkligen inte.
Och det är inte bra för någon.
Det
är
inte bra och det är som du säger då, som du sa från början, att man kanske behöver bygga ut de här träffpunkterna istället, så att man kan som pensionär då, eller kan få en annan tillfredsställelse än via hemtjänstpersonalen.
Mm, precis. För det är ju också en sån sak, det är ju också en diskussionsfråga. Det finns ju de som vill att hemtjänstpersonalen verkligen ska ha den här tiden och sitta och prata och så. Och lite sån tid ska de naturligtvis ha, men samtidigt så kan man, tror jag, inte i förlängningen tänka att samhället ska uppfylla existentiella behov på det sättet, utan då måste man nog göra på ett annat sätt för att uppfylla de behoven. Och då är ju det här med träffpunkter, som jag ser det i alla fall. Jag kanske är enögd, det kanske finns massor med andra lösningar, vad vet jag. Men jag ser det som att det är ju en otroligt bra och rationell lösning, även om den är både humanistisk och kvalitativt jättebra, så är det ju ändå en rationell lösning. Att här samlar man ett gäng som är ganska stort. Det kanske krävs 2 stycken frivilliga och 1 personal för att samla 30 äldre. Ska du gå hem till de 30? Ja, det kostar rätt mycket tid och pengar.
Det finns ju inte.
Nej, så är det ju.
Och sen kan man gå med i pensionärsförening då.
Absolut. Och det är ju många som tycker att det skrev jag i sista brevet vi gick ut med, för vi brukar gå ut med värvningsbrev då till när folk har fyllt 65. Nu har vi väl slutat med det, det är 67 och sen har vi gått upp till 70 tror jag eller någonting sånt där. Det mesta man hör när man går ut mest till 67 och 68, det är jag är för ung för att gå med igen. Mm. Så jag skrev i rubriken så här, tycker du att du är för ung att gå med i pensionärsförening? Mm. Och sen så skrev jag då att hur många vi hade som var i deras ålder. Och de var ju ganska många. Så då kanske man inte, jag kommer inte exakt, men de var i alla fall, det handlar ju om över 100 unger som var.
Om ni har 82-90-åringar så har ni väl.
Precis.
Ja, för det är ju ett vanligt argument.
Det är väldigt vanligt. Mm. Det är precis som att man känner att man blir jättegammal för att man går med i en pensionärsförening. Ja. Själv tyckte jag att det var jättesmart att gå med när jag blev värvad när jag var 67.
Kan du berätta lite om styrelsen för övrigt då? Hur du är ordförande?
Sen har jag en sekreterare som tidigare var kommunchef här i Tyresö. För ganska långt tag sedan, för att hon är inte jätteung. Sen har vi ju då, jag har 2 stycken kassörer kan jag säga. En som bokför och en som gör balansräkningen. Och det funkar jättebra. De jobbar jättebra ihop. Och så har jag en medlemssekreterare. Ja, sen har jag en vice ordförande förstås. Vi har ju klubbmästare. Vi har en före detta klubbmästare som sitter i styrelsen. Och sen har vi en ny klubbmästare som är adjungerad. Så de jobbar ju rätt mycket ihop då. Den nya klubbmästaren. Mm. För vår nya tanke i styrelsen, det är att vi kommer att utöka styrelsen. Vi är 9 personer idag. Och vi är 2 stycken adjungerade. Vi har 2 stycken som sköter tidningen också. Den ena av dem är adjungerad i styrelsen och den andra sitter med i styrelsen. Och sen så tänker vi så här att vi har rätt mycket sjukdom. Och så, alltså jag har rätt många som är över 80 år i min styrelse. Mm. Och de är suveräna. Jag vill inte vara med dem för död och pina, kan jag säga. Ibland så börjar man ju tänka inom det här, men så fort att folk blir
sämre. Ja. Mm.
Ja, de tillför så mycket så att jag vill absolut inte bli av med dem. Men däremot kanske de behöver avlastas lite. Mm. Och sen tänker jag att också inför framtiden så behöver man behöver gardera upp sig lite mer. Dels de nya pensionärerna kommer ytterligare att ta ett steg när det gäller att kanske resa, vara borta lite längre tider och så. Och då kan det vara bra, tror jag, att man är 2 till exempel på ett uppdrag. För då kan man avlösa varandra, då kan man ta semester så att säga, va? Och jag tror att det är så man måste tänka inför framtiden. Mm. Så att vi kommer nu att adjungera 2 nya personer till styrelsen. Som vi så småningom, vi måste ju ta ett beslut på årsmötet, och vi hoppas väl att årsmötet går med på det, att vi utökar styrelsen till 11 personer då. Och det är ju mycket med anledning av att vi behöver täcka upp för varann helt enkelt. Rätt vad det är så är det någon som blir sjuk, och det behöver inte alls betyda att man är borta forever. Dagens sjukvård så kan man bli svårt sjuk och komma tillbaka. Och jag ser gärna att de här personerna som har jobbat länge och som har sån erfarenhet av styrelsearbete och bidrar så mycket, att de har möjlighet att vara kvar. Men då kan man ju ändå liksom tillföra fler personer.
Ja, då passar man ju på att lära upp nya också.
Ja, det är jättebra. Och då får de lite tid på sig, då de adjungerade ett tag. Mm. Och sen så kan de väljas in i styrelsen, och så successivt så kan man liksom hitta de här kanske uppdelningarna utav uppdraget. Man kanske, som vi har då 2 kassörer. Och då kanske man ska ha två sekreterare i framtiden som man kan lösa av varandra och så. Och jag tror att det eventuellt kan vara framtidens melodi. Mm. För att det blir ju svårare och svårare. Jag sitter ju i distriktsstyrelsen som sagt var. Och då är det ju mindre föreningar som faktiskt, det finns några föreningar som man har måste lagt ner. För man har helt enkelt inte fått folk till styrelsen. Nej. För att det är ju inte så att vi blir mer och mer föreningsbenägna. Nej, utan det är ju precis tvärtom. Va? De som kommer idag kanske inte alls har varit med i föreningar på samma sätt som vi äldre har varit.
Men det är ju en viktig aspekt faktiskt.
Ja. Och det finns ju faktiskt böcker skrivna om hur föreningsverksamheten och det ideella arbetet framöver inte har så särskilt ljus framtid. Utan det finns väl de som säger om att det kommer inte att kunna funka framöver. Nu hoppas jag ju att det tar väldigt lång tid. Och som det ser ut idag för vår del, vi är väldigt lyckligt lottade. Dels att tycker jag att det är bra att man har valt att man har en SPF-förening i Tyresö. Vilket gör att vi är ju 1227 medlemmar idag. Då har man ju en rätt bra bas att stå på. Och sen så känner jag att det bidrar till att det är betydligt lättare till exempel att samarbeta med PRO. Jag vet ju hur det var i Haninge. Jag säger inte att man inte samarbetar bra, men jag vet ju att det finns det fyra SPF-föreningar. Och de måste ju först och främst samarbeta med varann. Och sen i nästa steg så kommer samarbetet med PRO. Mm. Och samarbetet med PRO är för mig oerhört väsentligt och viktigt, framförallt i de äldre politiska frågorna. Där vi kan tänka lite grann som nya styret tänker i Tyresö. Vi har vissa frågor, de är inte många. Där vi kanske inte är helt överens om tagen. Men vi har ju 90% av frågorna där vi är helt överens. Och där vi kan driva gemensamt. Och det gör vi också. Vi har ett jättebra
Jag har förstått, jag har hört.
Och vi är väldigt nöjda med det. Och vi känner att det är framgångsrikt att ha det helt enkelt.
Du är så klok.
Klok som en bok. Vi kanske har det i korta stunder.
Ja, i alla fall nu. Ja, vad spännande. Vad ligger på agendan nu då, sista månaden här på året? Imorgon pratar du om att ni skulle vara här på Forellen.
Just precis. Imorgon ska vi ha en digital dag. Vi har ju någonting som heter Digitala bryggan. Som vi nu är inne på. Vi slutar nu den femte terminen. Vi har alltså 5 terminer varenda fredag.
Tufft. Ja, det är tufft. Har intresset varit stort, eller?
Jättestort, och det har växt hela tiden. Vi har i snitt 60-70 personer som kommer varje fredag.
Wow.
Och varje fredag kommer det några nya också. Och då är det ett samarbete med PRO, med Tyresö kommun. Vi har ju digitala fixaren Gustav som är varje fredag fantastisk. Och SeniorNet ställt upp och oftast, nästan alltid ska jag säga, minst en eller två som kan ställa upp som handledare. Och då har vi ett koncept som dels bygger på god fika. Vi bjuder alltid på god fika. Och sen så har vi någon form av liksom föreläsning, förevisning utan någonting på telefonen, plattan. Och sen så kan man få personlig handledning då under resten av tiden. Det där är ju otroligt populärt. Alltså det har ju växt från början. Var det 20 personer som kom? Och sen så har det bara 70, växt hela tiden. Ja. Det känns faktiskt som en riktig höjdare. Och som sagt var femte terminen, det är ganska tufft. Och vi kör väldigt mycket repriser och så bygger vi på lite. Kanske gör det lite mer avancerat och sådär. Och jag ska inte säga någonting, för jag står väldigt mycket för att söka pengar och vara där och fixa och så. För jag är så ointresserad av digitalt. Jag tycker det är så tråkigt.
Så du är inte med de här fredagarna?
Jo, jag är med varje fredag.
Ja, du är det.
Ja.
Det är ändå bra.
Ja. Nej, men alltså för mig är det så viktigt. Det är så viktigt därför att det behövs ju, va? Och sen kanske jag kan lära mig någonting. Jag kan ju i och för sig så kan jag ju klara mig ganska bra såklart. Det är ju inte så länge sedan jag slutade jobba och jag har ju liksom varit tvungen att lärt mig. Men jag har alltså ett väldigt stort ointresse. Så att jag står aldrig på scen när det gäller sådana saker. Då pratar jag om andra saker. Men imorgon i alla fall, tack vare att Digitala bryggan har blivit känd helt enkelt. Och tog Post- och telestyrelsen kontakt med oss. Och det är ju de som har numera ansvar för att tillgängligheten för digitaliteten i Sverige då. Det är deras faktiskt projektledning som kommer hit. Det är ju digital dag på, jag vet inte, 200 ställen imorgon. Någonting sånt.
Det är inte bara här.
Nej. Det är flera, massor med kommuner och det är andra delar också företag och så som har digital. Men då kommer faktiskt projektledningen just hit till oss. Ja. Och det är de som ska hålla i första delen då utav digitaldagen. Och sen har vi Mastercard till exempel kommer, och också då de här projektledarna som sagt var från Post- och telestyrelsen plus våra egna handledare. Så sen har vi då 2 timmar på slutet där vi också har handledning. Men lite utökad då eftersom då till exempel Mastercard är här och så.
Vad är Mastercard?
Ja, men det är ju de som har de här korten som man betalar med.
Jaha, ja. Mastercard-kort, ja. Jag fattar.
Ja, precis.
Mm. Jaha, så de kommer också?
De kommer. Och det är ju bra för de kan ju mycket rent det här med banker och liksom hur man ansluter sig kort och så om man nu vill göra det. Så att det finns ju mycket man kan fråga dem om, och också om man har haft något problem och så kring sitt betalkort.
Är det många som kommer anmält sig?
Nej, vi har inte haft någon anmälan faktiskt.
Nej, utan det är öppen.
Ja, det är öppet. Mm. Vi räknar, det ska bli jätteintressant, för vi räknar med 150 pers. Ja. Men vi vet
inte. Jag håller tummarna.
Ja. Mm. Vi vet ju att det blir... Jag ställde ju en fråga och gick ut med en liten enkät till alla våra som kommer på Digitala bryggan. Mm. Och just den gången var de ju över 60 som var där. Mm. Så frågade jag om de skulle komma, om de skulle komma hela dagen och så. Alla skulle komma hela dagen. Ja, så vi vet att vi har en grund på 60 pers i alla fall.
Perfekt.
Så får vi se sen hur många som kommer.
Kul.
Sen har vi ju en egen teatergrupp som också numera är ett samarbete med PRO. Som heter Seniora. Och de har nu tagit fram, alltså de blev inspirerade av vårt projekt Ålderism som vi har jobbat med. Mm. Så de har tagit fram en revy som bygger på det här med ålderism då. Kommer att skoja med ålderism, men får se om de klarar gränserna. Ja. Det ska bli spännande, det tror jag att de gör. De är jätteduktiga. Så de kommer nu om 14 dagar på en av våra föreningsträffar. De har redan varit på PRO. Och jag uppfattat att det var väldigt uppskattat där, så att det kommer säkert bli väldigt uppskattat hos oss. Och sen så har vi den 13 december har vi prickat in faktiskt. Då blir det ju Lucia då i någon form. Det vet vi väl inte riktigt. Jag tror inte att programgruppen är riktigt klar över själva lussetåget, om det blir något regelrätt lussetåg. Men då ska vi ha jultallrik. Och det har, anmälningstiden skulle börja den 18, men jag vet att det är redan folk. De har inte fått anmäla sig, men jag vet att det är 30-40 stycken som redan anmält. Så det är väldigt, vi hade höstlunch i tisdags. Då var det 162 personer.
Ja, det är fantastiskt.
Och det var vad vi kunde ta in. Och sen hade vi 30 personer på väntelista, tror jag. Mm.
Är ni på era lokal då, där ni håller till?
Ja, vi har ju ingen lokal.
Nej.
Vi hyr alltid av kommunen. Vi har en liten lokal på Radiovägen. Mm. Men där går det in typ 5 personer.
Som då hyr ni lokal?
Ja, det är ju Nyfors som nästan alla hyr. Eller kaféet blir det ju ibland då.
Ja, sen är det här året slut. Om man lyssnar på det här och blir nyfiken och vill gå med, hur blir man medlem i er förening? Hur ska man göra?
Kan man anmäla sig via nätet. Mm. Det är ju många faktiskt som gör idag. Visserligen är det ju en hel del pensionärer som fortfarande kanske inte är så digitala. Men det är färre än vad man tror. Skriver man SPF Tyresö.
Man googlar på det, då får man upp det.
Ja, då får man upp det.
Och där kan man anmäla sig.
Då står det ju, då kommer upp en lista där som det står, då står det att bli medlem. Och sen så kan man ju, om man inte vill gå den vägen, så kan man ju ringa till vår medlemssekreterare. Då fixar hon det säger så här, poff, så är det fixat.
Och hon heter?
Hon heter Maj-Lis Anderstedt.
Okej, vad bra.
Ja, hon finns ju med telefonnummer, så om man går in om... Precis. Allting finns ju på hemsidan. Vi har ju en hyggligt bra hemsida. Mm. Vi har en bra hemsida,
ja,
ska jag säga.
Jag har inne där.
Ja. Så det är ju rätt enkelt. Det är ju allt fler som går in via hemsidan. Och de flesta idag har ju... Vi har väl fortfarande... jag tror vi har... Kan det vara 150-200 personer som inte har mailadresser? Men jag tänker på de här 90-åringarna. Det är ju väldigt lätt att man tänker att ja, men de har väl inte mailadresser. Och visst, det var en del av dem som inte hade det. Mm. Därför gick vi ju ut med vi skickade ju en inbjudan med posten då. Men efteråt, alltså dels var det en del, alla anmälde sig till mig nämligen. Och de flesta ringde. Men dels var det en del som anmälde sig på mail. Sen var det lite spännande för efteråt, när det var jättemånga som mailade och tackade. De hade ringt den när de skulle tacka, då mailade de. Och det var faktiskt ovanligt många som mailade och tackade och verkligen liksom hoppas att ni gör det här fler gånger och det var det bästa på länge. Och ja, typ den sortens svar fick man då.
Tänk vad mycket fördomar man har ändå.
Ja, visst har man. Mm. Jag tycker Håkan Jönsson gör det så bra, den professor som har varit mentor kan man väl säga lite grann till oss i projektet. Han brukar ta det här med om någon har glömt sin nyckel. Mm. Om en femåring har glömt sin nyckel, då tänker man slarvpelle, han kan liksom inte tänka. Om en 40-åring har glömt sin nyckel, tänker man stress.
Ja.
Om en 80-åring har glömt sin nyckel, vad tänker man då?
Ja, så börjar det bli dement.
Ja. Det är ju så direkt som vi... Och det är en bra...
Inte vilken slarver.
Nej, nej, det tänker man därför. Och det kan ju mycket väl vara. Jag tänker på mig själv. Min man brukar kalla mig för droppare. Det vill säga, när jag har någonting i handen så börjar jag lägga ifrån mig det. Där jag går och står. Och sen hittar jag aldrig det. Och det har jag gjort i hela mitt liv. Men idag, när jag börjar leta efter telefonen och väskan och gud vet allt. Ja, om någon utomstående sett mig så har de säkert sagt, men gud, vad är det med Eva? Hon börjar ju bli dement alltså. Ja. Men jag har ju varit så sen jag föddes. Så det är väldigt lätt att man fastnar i de där fördomarna.
Verkligen. Vilket bra slutord. För jag tänker att vi skulle runda av lite. Vill du säga någonting mer? Ditt ordförandeskap och om dig själv?
Alltså det jag kan säga om mitt ordförandeskap, det brukar jag faktiskt ofta säga, det är att det är nog det roligaste jag gjort i hela mitt liv. Det är så roligt. Och det är så engagerande. Tacksamt får man ju säga att det är också. Och det är så kul att ha den här kontakten med så många människor. När det kommer som igår då 162 personer och släntrar in och ska käka middag och få stå där i dörren och liksom bara säga hej och hej och kul att se dig igen och så. Och det är ett rent och skärt nöje. Så att jag älskar verkligen mitt jobb. Men jag får väl skärpa mig, för jag tycker ju att jag började alldeles nyss som ordförande, men jag har varit ordförande, jag går in på 7:e året.
Och ändå är jag så engagerad fortfarande. Det är ju fantastiskt.
Ja, nej, det tror jag inte försvinner.
Nej, vad härligt. Och vad fint att få prata med dig.
Ja, detsamma.
Nästa gång vi träffas, då tänker jag att vi kan prata lite om vad har på agendan för 2025.
Gärna.
För nu är det här året snart slut.
Mm, då har vi väl planerat det lite mer i sommarna så vi kan titta lite på vad vi har att erbjuda under 2025.
Och varför man ska gå med i den föreningen. Ja, nu hoppas jag att man blev nyfiken här.
Ja, det hoppas jag med. Ja. Det vore kul.
Tack för att du kom, Eva.
Mm, tack.
Och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Och jag heter Karin von Walden.
Jag heter Eva Kardell.